what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Då ringde jag också till 112 för att jag ansåg att han behövde hjälp. Mm. För att han var paranoid och betedde sig udda.
Men ändå där och då, kan du dra dig till minnes, vad var syftet med hela ingripandet?
Jag tar mig, jag trycker med båda mina händer ner, hans hand bara rakt ner för att liksom förhindra honom att han får upp vapnet och skriker samtidigt, släpp mitt vapen.
Vi får ner honom på marken och han faller framåt precis vid utgången. Mm. Och sen så vänder vi upp mannen. Mm. Och så ser jag att han har blåa läppar.
Den 12 mars år 2021 mottar SOS Alarm ett samtal från en orolig kvinna som rapporterar att hennes man uppvisar psykotiskt beteende. Han impregnerar familjens skor med spray och är övertygad om att det finns insekter i parets lägenhet. Två polismän beger sig till bostaden på Lidingö med målsättningen att lugna ner mannen. Men på platsen eskalerar situationen snabbt. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det är den 12 mars år 2021. En kvinna vid namn Nor har under förmiddagen ringt in till SOS Alarm. Nor har i samtalet berättat att hennes man Isak beter sig märkligt. Hon uppfattade det som att Isak lider av ett psykosliknande tillstånd. En polispatrull beordras och åka hem till Nors och Isaks lägenhet för att lugna ner situationen. När polisen anländer har Nor lämnat bostaden.
I alla fall. Och så har vi klivit in i hallen och då kommer den här mannen då. Han har ett par gråbyxor och ingenting på överkroppen ut från ett av rummen. Längre in i hallen då från mitt håll sett och från höger sida. Med händerna över huvudet, han ropar någonting som är ni polisen, ska ni ta mig eller något liknande. Och vi svarar då, nej vi vill bara prata, vi vill bara se vad är det som har hänt. Men vi får liksom inga svar, ingen respons överhuvudtaget, utan den här mannen han går liksom mot oss och ska ut ur lägenheten, liksom trycka sig förbi som står precis innanför mig. Men vi säger då, nej, vi kan prata här i hallen, men vi vill gärna att du kommer till oss. För vi vet ju som sagt inte vad som finns i de andra rummen. Vi vet inte om han är ensam. Vi vet inte om kvinnan är kvar på platsen heller. Så han kommer då mot oss. Men liksom svar, vi får inget svar. Vi får liksom ingen respons eller inget gensvar på det vi har frågat honom om. Utan han bara går mot oss och gör något försök att liksom hålla kvar honom, men han trycker sig liksom förbi och förbi mig och han ska ut. Och här gör vi någon, tror jag vi gör lite samma bedömning, att om vi säljer att vi går ut, om det kan få honom att svara på våra frågor, då får vi väl stå i trapphuset då. Men det går så pass fort att vi hinner liksom inte snacka ihop oss om hur vi ska hantera det här. Så precis när den här mannen då går förbi mig, jag hinner få känslan av att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Så jag lägger handen på hans axel och liksom försöker få kontakt med honom och frågar honom, har det hänt någonting? Är du rädd för något? Hur mår du? I liksom syfte att på något sätt lugna det lite grann. För jag upplever att han är väldigt agiterad. Men jag får ingen respons överhuvudtaget, utan han bara trycker sig förbi. Jag vet inte om jag fortfarande har handen på hans axel eller hur det går till, men jag följer i alla fall med. Så jag hamnar efter. Och här inser jag att vi kommer behöva angripa, vi kommer behöva hålla honom kvar på platsen. Så att jag tar loss mina handskar för att sätta på mig dem. Men jag hinner inte få på mig dem innan den här mannen då i stort sett bara liksom... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men de faller ner tillsammans ner från det första av tre halvtrappor, kan man säga. Eller tre trappor. De faller ner radiostation, han tappar den från sitt fäste då. Så jag släpper mina handskar, jag kastar mig ner efter. För det är fullt, tumult uppstår mellan de här två då.
Polismannen Erik berättar att han och kollegan Andreas försöker få kontroll över situationen och avvärjer Isak genom att använda fysiskt våld. Isak försöker gripa tag i Eriks tjänstevapen och som svar använder poliserna pepparspray mot Isak. Pepparsprayen har dock inte önskad effekt.
Och mitt i det här då, när vi står där på den platån, då känner jag att det är någonting rycker i mitt benhölster och jag har vapnet på mitt högra lår. Så då tittar jag ner, då har han handen runt kolven på, alltså själva handtaget på min pistol. Och här är det ju så att för att få upp vårt tjänstevapen så är det som två spärrar man behöver liksom frigöra. Och har man tränat på det här så kan man göra det i en rörelse. Jag upplever att han har liksom tummen där nere. Så här i efterhand, jag tror inte att han visste vad han gjorde, men känslan är att han kommer få upp mitt vapen nu. Så jag trycker med båda mina händer ner, hans hand bara rakt ner, för att liksom förhindra honom att han får upp vapnet, och skriker samtidigt, släpp mitt vapen. Och i samband med det här då, jag kan inte redogöra för liksom exakt hur lång tid det tar, men han rycker och sliter i det där. Jag får till slut bort hans händer. När jag har fått det så tar jag upp min pepparspray. Jag tror att det är ropar spraya, använd sprayen eller vad det är. Så jag får upp min spray och så sprayar jag i, och så jag kommer åt i hans ansikte. Han är liksom mellan mig på något sätt. Mellan mig och har handen ner. Så jag hamnar på hans högra sida och på hans vänstra. Så jag sprayar en gång. Märker ganska snabbt att jag får ingen effekt överhuvudtaget. Så att då sprayar jag igen. Utan effekt den gången heller.
De faller ner för ytterligare en trappavsats. Tumultet fortsätter utanför porten. I samband med att poliserna och Isak når trappavsatsen utanför porten anländer vittnet Ossian till platsen. Han kommer körande sin sopbil. I bilen finns en kamera monterad vid vindrutan och kameran lyckas fånga händelsen. Isak ligger först på rygg och sen på sidan, samtidigt som han rör sig kraftigt med kroppen. Erik försöker kontrollera Isaks underkropp och vänsterarm, medan Andreas försöker få kontroll över överkroppen och armarna. Isak gör kraftigt motstånd. När Andreas satt handfängsel runt Isaks vänstra handled vänder poliserna Isak till bukläge. Isak befinner sig då på mage på trappavsatsen med huvudet och halsen ut över kanten på trappan. Poliserna fäster sin handfängsel runt Isaks andra handled. I samma veva skriker Isak något ohörbart. Andreas sitter på Isaks ben medan Erik står på hans högra sida och har höger knä på den övre delen av ryggen, nedanför halsen på Isak. Isak fortsätter göra motstånd. Han rör sig kraftigt, vilket resulterar i att ytterligare en del av hans bröstkorg hamnar ut över avsatsen. Cirka 45 sekunder efter att Isak hamnat i bukläge ser det ut som att han kräks ut över trappan. Hans huvud faller ner mot det nästa översta trappsteget och efter ungefär en minut lyfter han huvudet en sista gång. Erik och Andreas är till en början omedvetna om att Isaks tillstånd snabbt blir livshotande. De märker snart att Isak inte längre rör på sig. Han verkar ha tappat medvetandet. De påbörjar hjärt- och lungräddning och ambulans och räddningstjänst anländer snabbt till platsen. Isak transporteras med ambulanshelikopter till Karolinska sjukhuset i Solna, där livräddande åtgärder pågår i cirka 55 minuter innan det konstateras att Isaks liv inte går att rädda. Efter obduktion av kroppen talar de samlade undersökningsfynden för att Isak avlidit till följd av immobilisering av bröstkorgen, vilket ledde till kvävning och efterföljande hjärtstopp. Immobilisering av bröstkorgen innebär att bröstkorgen är oförmögen att röra sig fritt och därigenom hindrar effektiv andning. I Isaks kropp hittades höga halter av amfetamin. Påverkan av amfetaminet samt att Isak varit kraftigt överviktig kan till viss del ha bidragit till dödsfallet. För att förstå den här händelsen bättre måste vi backa bandet. Isak bodde i sin bostad tillsammans med fru Nor och deras två döttrar. Under år 2018 förändrades situationen i hushållet då Isaks företag gick i konkurs. Konkursen ledde till att Isak gradvis försjönk i en depression. Han började plågas av paranoida tankar och drabbades av panikattacker. Vi hör Nor berätta under rättegången.
Ja, upp och ner helt enkelt. Men på sista tiden så fick han paranoida tankar. Vilket var väldigt obehagligt. Och det var kanske två veckor innan det här hände. Så hade han det här beteendet som återspeglade sig på den dagen då jag ringde. Då ringde jag också till 112. För att jag ansåg att han behövde hjälp. För att han var paranoid och betedde sig udda, helt enkelt. Så då kom polisen också. Men då var jag där utanför och mötte polisen. Så jag förberedde dem på att han behöver tas på ett lugnt sätt. För att det går inte om någon liksom blir aggressiv. Eller liksom. För då kan han bli aggressiv tillbaka. Och då förstod polisen det och då fick de med honom till sjukhuset. Då gick det jättebra. Men sen så var det också att enligt mitt tycke så när han väl var på sjukhus han blev tvångsintagen. Och jag anser att han blev släppt för tidigt. För att han mådde ju fortfarande dåligt när han kom hem. Och hade fortfarande såna här paranoida tankar och betedde sig allmänt irrationellt. Det var konstigt. Och sen så vart det värre och värre.
Cirka en vecka tidigare hade Nor kontaktat SOS Alarm och betonade vikten av att polisen skulle ingripa varsamt gentemot Isak. Ingripandet utfördes framgångsrikt och Isak blev tvångsomhändertagen med psykiatrisk vård men släpptes kort därefter. Under den efterföljande veckan känner Nor att situationen återigen urartar. Isak flyttar omkring möbler i bostaden, applicerar impregneringsspray på familjens skor och är övertygad om att det finns skadedjur och myrstackar i hemmet. Han fruktar att någon ska döda honom.
Alltså, var det den här kvällen då jag kom hem och det var ju så svårt att sova när jag gick omkring och tog ut alla lådor och det var ju liksom totalt kaos. Och men han var aldrig hotfull eller mot mig eller som aggressiv. Jag upplevde honom otrevlig och liksom han gick inte att få kontakt med honom. Och just det här, det som skrämde mig mest, det var ju att han tog upp den här sprayen och sprutade på mina skor och liksom pratade helt osammanhängande. Och det var allmänt läskigt.
Vad var det för spray?
Det var en sån här impregneringsspray för skorna.
Och vad gjorde han med den?
Han sprayade på mina skor. Och, ja, han var ju också väldigt rädd. Han tänkte att någon var ute efter honom, att man skulle döda honom hela tiden. Och man skulle förgifta honom. Och det var de tankarna han hade. Och just att det kom till mig, de här. Då var ju jag väldigt rädd. Och jag var inte där riktigt för att göra det här. Men, och då ringde jag till 112 och sa som det var.
Och det som har hänt den här dagen, om vi ser på hela dagen eller liksom på morgonen, förmiddagen, innan. Du berättar om att han beter sig irrationellt, konstant börjar spraya på dina skor och drar i möblerna, säger du. Vad pratar du med honom då? Vad fick du för intryck?
Att han inte var närvarande. Han förstod inte vad jag sa. Ja.
Jag har ju sakframställningsvis sagt att du lämnade. Det var ju så du uppgav till ledningscentralen här. Varför lämnade du lägenheten?
Kunde jag tyckte att det var obehagligt. Fruktansvärt. Han var psykotisk. Och jag tyckte att det var otroligt jobbigt. Jag visste liksom inte vart jag hade honom. Jag visste inte vad som skulle hända.
Den 12 mars beslutade Nor att lämna bostaden då hon upplevde situationen som obehaglig. Hon begav sig till Karlaplan för att ladda sin mobiltelefon och ta en paus från händelserna i hemmet. Under eftermiddagen mottar hon ett samtal från polisen. En polispatrull skickas till Karlaplan och hämtar upp Nor. Därefter får hon det tragiska beskedet att hennes make avlidit i samband med polisinsatsen.
Efter händelsen. När får du besked angående vad det är som har inträffat den här dagen?
På eftermiddag.
På eftermiddag.
Okay. Då när polisen kom till Karlaplan och hämtade mig.
Det är polisen som tog och berättade.
Ja.
Och sen efteråt, tiden efteråt, hur påverkar det här? Hur har saker och ting förändrats?
Ja, det går liksom inte att beskriva. Det går inte att beskriva alls. Det är fruktansvärt. Barnen var ju fruktansvärt dåligt. Det var ju en jättechock. Och, ja, det går inte att beskriva. Jag har mått jättedåligt. Min äldsta dotter har ju varit tvungen att få hjälp från BUP. Hon har tappat hoppet. Ja, man mår inte bra helt enkelt. Det är fruktansvärt.
Poliserna förhör senare angående händelsen. De beskriver att när de anlände till lägenheten möttes de av en hotfull Isak som agerade aggressivt. Innan de hann undersöka bostaden försökte Isak hastigt ta sig ut i trapphuset. Vi hör polisen Erik.
Ja, du har ju beskrivit väldigt väl egentligen händelseförloppet fram till att ni är ute på den här trappavsatsen då. Och jag börjar med att fråga dig, även om vi nu naturligtvis med stöd av utredningen och nu sitter vi med facit i hand, men ändå där och då, kan du dra dig till minnes, vad var syftet med hela ingripandet? Lite enklare uttryckt, vad höll ni på med, om du förstår? Och det är inte för att ifrågasätta, det är för att förstå. Vad var ert perspektiv när ni gick in i det här? Det är därför jag ställer frågan.
Det som vi får är att det har varit bråk i lägenhet. Alltså brott i nära relation. Det vanligaste är då att det är en man och en kvinna. Och det är ofta kvinnan som ringer in. Och det är att åka dit för att ta reda på vad är det som har hänt. Det finns ju en anledning till att den här personen har valt att ringa till polisen. Och det vi ser när vi öppnar dörren, det är att i och med att det är så rörigt i den här hallen, så förstår vi ganska snabbt att det är någonting har hänt här inne. Men vi kommer aldrig så långt att vi kan börja rota i, liksom rota närmare i vad det är som har hänt. Och när han väl lämnar lägenheten, för mig känns det väldigt främmande att vi då bara helt, liksom skulle välja att låta honom löpa från platsen. Vi vet ju inte vad vi kommer mötas av inne i lägenheten. Är det så att vi kliver in i lägenheten och så hittar vi en person, ja, det är blod, det kan ju vara någon som har en kniv i magen där inne, det vet ju inte vi. Och skulle det vara så att man låter den här personen löpa och sen kliver vi in i lägenheten och hittar det här, ja, det hade inte varit jättebra det heller.
Enligt Erik blev situationen betydligt mer allvarlig när Isak försökte ta tag i Eriks tjänstevapen. Erik och den andra polismannen Andreas försvarade sig genom att använda pepparspray, som dock inte påverkade Isak på så vis som han önskat. Under det fysiska tumultet tappar Andreas sin batong och batteriet till sin radiokommunikationsutrustning. Vi ska nu lyssna till Andreas, som beskriver händelsen då han och poliskollegan Erik samt Isak kom ut från porten och hamnade på trappavsatsen utanför.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men att han i alla fall, vi får ner honom på marken, att han faller framåt precis vid utgången. Mm.
Där på, eller vid utgången då på den här stentrappan, avsatsen. Vad är det som händer? Du har berättat en gång, men jag vill ta det mer i detalj då. Och så vad är det du gör då på trappavsatsen?
Jag sitter på mannens lår. Precis under rumpan. Mannen ligger på mage, delvis på sidan. Men det är ju, han fortsätter ju där och... Jag minns inte vad han skriker. Man försöker få honom, eller jag försöker få honom att lugna ner sig. både med skrika åt honom att vara lugn och även få ett lugnt sätt. Säga åt honom att försöka lugna ner sig. Och det har jag gjort från start egentligen. Från det man greppar tag, jag greppar tag i honom. Man fortsätter att trycka och rida och ta tag i hans arm och tar i mycket för att få bak den. Jag vet inte om jag gör det en eller flera gånger. Men jag vet, jag har ju sett filmen också efterhand, men jag minns starkt att jag vid det tillfället lutar mig fram och säger åt honom att lugna ner sig. Vilket att han bara säger, ja, jo, jag ska vara lugn, eller något i den stilen. Men sen att han fortsätter skrika. Så någon gång på trappavsatsen så säger jag åt honom att vara lugn. Mm. Och får ett svar på det, att han ska vara lugn. Mm.
Andreas applicerar handfängsel på Isak, medan Erik assisterar. Lastbilschauffören som har stannat utanför porten hjälper till genom att plocka upp polisens batteri och batong.
Vad gör du då?
Då säger jag åt den här lastbilschauffören att hjälpa till att hämta mitt batteri.
Mm.
Som ligger kvar inne i trapphuset. Vilket han gör. Och sen jag slår igång den. Och får tillbaka min batong. Och sen så vänder vi upp mannen.
Mm.
Och så ser jag att han har blåa läppar.
Och när du säger åt lastbilschauffören att du behöver baka ditt batteri till radion och det här, vad gör du då?
Jag är ju så... Det är inget jag tänkte på. Och inget jag minns. Utan det är... Alltså... Stressnivån har ju varit så pass hög. Man pumpas, eller jag pumpas med adrenalin. Jag kan inte svara på det. Jag minns inte.
Mm. Och du säger att ni vände på mannen. Men varför vände ni på mannen? Alltså vad var startskottet till att ni faktiskt vände på honom då?
Som jag minns det så märker jag av att mannen som har varit högljudd och skrikit inte längre gjorde det. Och att han inte... Han krängde ju, hade gjort det under händelsen och inte gjorde det längre.
Mm. Och vad gör du då eller vad händer då?
Ja, då som jag minns det så vänder vi upp honom. Säger till, eller om han säger till mig, vet jag inte. Men att vi pratar och vänder upp honom.
Men du, jag håller mig kvar i det där ögonblicket en stund till då. Du säger åt, är det så jag ska förstå det? Att...
Jag minns inte exakt hur, men som jag minns det är det någon av, jag uppfattar, som jag sa, att mannen inte... säger någonting eller rör sig på samma sätt som jag gjort innan. Sen om det är jag eller som uppfattar det först vet jag inte.
Efter att handfängseln applicerats fortsatte Erik att pressa sitt ben mot överdelen av Isaks rygg för att upprätthålla en stabil position och försöka begränsa mannens rörelser. Polisen betonade att trycket medvetet inte låg på mannens nacke eller hals för att inte hindra syretillförseln till lungorna. Rättegångens fokus är att utreda om Erik gjort sig skyldig till ett brott i samband med ingripandet. Han står åtalad för vållande till annans död.
Du fick frågan angående med...
Sen är det så också att det ska ju tilläggas att det har ju varit... Vi har ju upplevt honom som väldigt, väldigt stark. En jättestark person. Mycket starkare än vad vi var. Mycket starkare än vad jag är. Jag upplevde att jag behövde göra på det här sättet för att ha kontroll på situationen. Och sen också för att kunna prata radio. Jag behöver kunna fippla med mina grejer. Om jag då sitter och håller i honom med mina händer, då har inte jag den möjligheten.
Du fick fråga angående framstup och sidoläge. Om om det gick att placera honom i fransuppa sidoläge. Inledningsvis så svarar att nej, det fanns ett utrymme för det. Och sen senare när du får frågor från åklagaren så säger du att det kanske har varit möjligt.
Ja, där och då gör vi bedömningen att nej, det fanns ingen möjlighet att lägga honom där, för det hade ju gett honom en möjlighet att komma upp på fötter, komma upp i sittande ställning eller på knän eller vad som helst. Men så här i efterhand, ja, så det hade, så rent fysiskt är det klart att det hade gått att lägga honom i framstupa sidoläge, men utifrån omständigheterna och hur agiterad han var så gjorde vi bedömningen att nej, det var inte möjligt där och då.
Mm. Är det för att ni inte har kontroll på situationen?
Ja, då hade vi sålt ut vår kontroll.
Mm. Men både du och jag sett filmen, och under stora delar av händelseförloppet så är han avsvimmad. Han måste ju vara totalt avslappnad i kroppen. Det måste ju ni känna när ni...
Då är det så,
när du vidrör.
Det vi ser på filmen är ju en väldigt, väldigt kort del av hela det ingripandet. Så att under de allra största delarna av händelseförloppet så är han ju inte lugn. Utan han är ju enormt agiterad. Och när han har han är runt mitt vapen, och som jag upplever det, på väg att få upp det, då är det ju på gränsen till att jag känner att jag behöver slåss för mitt liv. Mm.
Under förhör beskriver lastbilschauffören Ossian, som anlände till platsen mitt i tumultet, att han inte upplevde att poliserna använde mer våld än nödvändigt. Han uppfattade det som att poliserna gjorde det som krävdes i situationen, då mannen försökte fly och gjorde kraftigt motstånd. Poliserna berättar att de märkte att Isak gradvis blev lugnare medan de väntade på förstärkning. Kort därefter upptäckte de att hans läppar började bli blå, varefter de tog bort handfängslen och inledde HLR. Ytterligare patruller, räddningstjänst och ambulanspersonal anlände snart till platsen. Ambulanspersonalen tog över hjärt- och lungräddningen.
Så att jag upplevde inte där då att han hade det.
Så inte under någon del av det här skeendet så kunde du uppfatta att han hade andningssvårigheter?
Nej, och det var ju med anledning av att han skrek ju så högt. Och pratade, kunde prata när jag lutade mig fram och ställde en fråga. Mm. Då pratade han i lugn ton, sen fortsatte han att skrika.
Det växlade lite grann när han skrek och var lugn och sådär.
Ja.
Jag tror inte jag har några fler frågor till dig. Jag stannar där.
Tack. Någon ytterligare fråga?
Ja, en ytterligare fråga bara från mig. Och det var, du säger att du hörde honom skrika och du pratade med honom så. Men du har också berättat att du reagerar över att han blev slapp eller att han inte reagerade längre. Eller vad som han var innan då.
Mm.
Och jag har också igen då all förståelse för att du upplever att tiden blev komprimerad här. Men från det att han pratade eller skrek eller om vartannat, till att du noterar att han inte rör sig längre. Har du någon uppfattning där om just däremellan, hur lång tid har det gått?
Under rättegången hörs en sakkunnig vid namn Albin. Albin är ämnesansvarig för polisiär konflikthantering vid polisutbildningen i Växjö.
Det är därför jag har åberopat dig också. Skulle du kunna ge oss först en allmän bild av vad som gäller för grepp och grepptekniker där man håller en person låst, och det här som också då är kopplat till andning, och vad som lärs ut på polisutbildningen och vilka risker det är förenat med och vad ni lär ut till elever helt enkelt. Kan du ge oss en allmän bild så kommer jag ställa dig detaljfrågor sen.
Absolut. Ingripande generellt försöker vi ju att så snabbt vi kan få kontroll och få kontroll på situationen. Och möts vi av ett sådant motstånd så försöker vi ju vara hyfsat snabba med att anbringa handfängsel för att få hjälp och få kontroll med dem. Och när väl vi har fått på dem, då kan man väl säga att då har vi kontroll över det som vi kallar riskområdena i form av händer och armar. Sen är det beroende på situationen, ifall man behöver hålla fast personen mot en vägg eller mot ett underlag eller något sånt där vidare. Det behöver ju inte vara detsamma med att man har kontroll på situationen för att man har kontroll på den personen.
Om man håller en person då mot, inte mot en vägg utan mot marken, vad kan man säga om det? Vad lär ni ut?
Men initialt, om vi jobbar mot marken och till exempel har gjort en nedläggning och när vi sätter på handfängsel så ligger personen i bukläge då på marken. Och därifrån så sätter vi handfängsel, och när vi har kontroll på situationen att vi kan hantera personen då, antingen genom att sätta dem upp, resa dem upp eller för den delen lägga dem på sidan.
Finns det några särskilda risker med att lägga en person i bukläge så?
Ja, det gör det. Man tänker när vi sätter handfängsel så hamnar händerna bak på ryggen. Och framförallt har det varit en utdragen kamp, att alltså personen vi hanterar är anfodd eller i dålig eller fysisk kondition och så vidare. Så blir det ju tryck på överkroppen, vilket kan försvåra för lungorna att komprimera då, och syresättningen kan bli lidande.
Och vad kan det få för följder? Och att jag frågar det är, för jag vill ju egentligen veta, vad är det ni lär ut till elever? Vad kan det du just berätta om få för följder så som ni lär ut det?
Ja, precis. Nej, men vi lär ju ut nedläggningen framåt, är ju en teknik, och när vi har kommit ner dit att vi får kontroll på personen, om vi har ett sådant motstånd så att det är aktuellt att sätta handfängsel, så gör vi det. Och när vi har kontroll på situationen underlättar för den här personen genom att antingen ta dem från platsen, alltså resa dem upp, eller om vi kan lägga upp dem på sidan istället då.
Och varför är det viktigt?
Det är ju för att underlätta andningen.
Och vad kan hända om man inte gör det då?
Att syresättningen påverkas så pass att personen inte kan andas.
När Isak hade placerats i handfängsel var det omöjligt för honom att bemäktiga sig polisens tjänstevapen eller angripa poliserna eller andra personer. Därför fanns det inget som berättigade Erik att agera i nödvärn genom att fortsätta trycka Isak mot marken på det sätt som han gjorde. Tingsrätten anser att Erik borde ha insett att situationen medförde en betydande risk för att Isak skulle drabbas av andnöd, eftersom han låg i bukläge med handfängsel samtidigt som hans bröstkorg pressades mot trappavsatsen. Genom sitt agerande har Erik visat oaktsamhet i förhållande till det dödliga utfallet. Även om Erik befann sig i ett stressat tillstånd har situationen inte varit sådan att han rimligen kan anses ha uppfattat att han agerade i nödvärn. På grund av detta kan Erik inte undantas från ansvar enligt nödvärnsreglerna. Erik dömdes, trots sitt nekande, den 28 november år 2022 för vållande till annans död. Domen är unik. Det är nämligen första gången någonsin som en domstol i Sverige prövar ett dödligt polisgrepp. Påföljden blev villkorlig dom och 50 dagsböter. Utifrån Eriks ekonomiska situation fastställdes värdet för varje dagsbot till 320 kronor, vilket innebär en total summa på 16 000 kronor. Polisens personalansvarsnämnd har meddelat att Erik får behålla sitt arbete. Det bedöms inte finnas någon anledning att tro att Erik kommer begå liknande brott igen. I dagens avsnitt har samtliga namn bytts ut. Du har lyssnat på Svenska brott. Dagens avsnitt är skrivet av Ellen Paulin. Mitt namn är Tove Wallne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.